Nu startar jag, Kalle, så nu är jag beredd.
Jag med. Hej och välkomna till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag det allsvetande oraklet från de värmländska skogarna. Vi får passa så vi inte förlorar honom till Norge. Nationalskatten, Patrik Sellman. Hej Patrik. Mm.
Hej Kalle.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Nu har du gjort en vecka. Eller 2 minuter var det,
va? Alltså det är så här. När ni lyssnar på det här så jag är Kalle då och jag är älg. Så att vi har spelat in det här avsnittet i förväg. Så därför kommer det inte bli så mycket snack om vad som hänt sen sist. För det var nämligen alldeles nyss vi spelade in förra avsnittet.
Jag fick lov att gå och hämta en kopp kaffe innan vi börjar.
Exakt. Men hjärtligt välkomna ska det vara ändå. Vi river igång direkt. Vi pratade för några veckor sedan om det här med avlopp i händelse av kris.
Ja.
Man är ju lite nöjd för att om man bor i tätort och strömmen går lite sådär över tid så kan det börja komma upp otrevligheter ur avloppet. Och det finns en lösning för det, eller hur Patrik?
Ja! Det är ju några snubbar som pratar om detta med hur bajset bara rinner upp i lägenheter och bostäder och sånt där genom golvbrunnar och allt.
Typiskt
på,
tråkigt.
På en podd har jag hört. Ja, nej men alltså saken är ju den här att det här är ett verkligt problem. Det är liksom inte bara något som kommer i händelse av såna här i större, utan det här är ju ett problem som folk har vid översvämningar och sådana saker.
Jag tänkte precis säga det, men just vid översvämningar så måste väl, då kommer det in jättemycket vatten i avloppet så att det trycker upp.
Ja, översvämmade källor och alltihopa sånt här, va? Och är det då så att, ja, det kan alltså komma då att avlopp går bakvägen. Att det inte
Så det blir så kallat pålopp istället?
Ja, pålopp istället för avlopp, ja precis. Och då finns det ju entreprenörer. Jag har faktiskt inte känt till detta. Men vi når ju en hyfsad grupp människor. Och jag fick ju tips. Jag la ut det i händelse och har lagt det under, nu kommer jag inte ihåg rubrikerna, men det ligger i höjdpunkter. Ligger det här händelsen jag la ut.
På Instagram med det
här? Ja, på Instagram, ja. I väntan på katastrofen på Instagram. Det är en backventil som man monterar i avloppet när man vet att man har hus på ställen. Och det gör att det kan rinna ut ur brunnen, men kommer saker bakifrån så kan det inte rinna in. Va? Då blockerar den helt enkelt.
Just det. Går det här att göra på ett befintligt avlopp?
Ja, det är om man kan komma åt under. Jag vet inte, jag har inte tittat så noga på det. Det har jag inte gjort, men definitivt så är det ju så att om du kan komma åt avloppsdammen, är det gjutna och så vidare, så kan det ju innebära att man får bila. Men är det bjälklag eller så är det ju mycket lättare. Va? Mm. Men det går i alla fall och göra det. Så, och den heter, de heter vapro.com, WAPRO.com, och det finns länkar i höjdpunkter under utrustning tror jag det är, eller materiel eller någonting sånt där.
Gud vad bra. Tack för det handfasta tipset Patrik Sellman.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Det är ju just nu ta tillvara tider. Skördetider kanske man säger förresten. Men
skörda och ta tillvara.
Det är liksom inte bara att skörda, utan man måste ju också försöka ta hand om grejerna så att man kan spara dem. För det är svårt att äta allt man producerar om man odlar lite mer grönsaker. Vi har fått en fråga om din konserveringsapparat från Erik. Han skriver så här: tack för en bra podd. Jag och min sambo är planerat att köpa en All American Pressure Canner för att ta hand om skörd, men också konservera typ köttfärssås och lite när för att bygga upp ett litet matförråd. Och förstås att Patrik äger en sån. Vilken modell har du? Kan du rekommendera att köpa en sån, eller skulle du välja en annan idag om du köpte en ny?
Mm.
Det här är ju då, jag konserverar ju tryckkokare, det här har vi pratat om tidigare i podden. En All American Pressure Canner är ju som en lite satsigare variant av en tryckkokare, där du får i mycket mer grejer och den är liksom lite redigare.
Alltså just den modellen är ju gjutaluminium. Alltså det är en väldigt robust, ser ut lite som man har en sån här sjömina stående på spisen. En stor, jag har ju den största, jag tror den heter 945, deras största.
Hur många honungsburkar går i den?
Vad var det? Är det 30 plus eller någonting?
För det här skulle ju förändra livet för mig. För jag får ju bara i 6 honungsburkar i min. Så ja. Nu när jag håller på att göra tomater, då, det tar ju väldigt lång tid för mig att göra dem.
Ja.
Eftersom jag måste köra så många batchar och varje batch ska stå... Ja, nu vet jag att du säger att man behöver inte konservera dem i tryckkokaren, tomaterna, för de har så mycket hög syra, va? Visst är det så?
Alltså det där, jag säger inte att man inte behöver, jag gör inte det. Och en del säger att man ska göra det. Och det beror ju på hur man... Alltså de ligger på rätt sida av... pH-gränsen. Mm. Alltså det handlar ju om 4,5 då, va?
Just det.
I pH. Bär och frukter behöver man inte vara. Det räcker med att man burkar det varmt i varma burkar. Och jag brukar dessutom köra det i vattenbad då med handduken under. Alltså där du bara låter det sjuda i vanlig gryta då.
Just det.
Men för att få upp högre temperaturer och ta allvarligare grejer om man har ett pH över 4,5, då behöver du ju en tryckkokare, för då stiger ju temperaturen över de här 100 graderna, va?
Just det.
Och det man kan säga om, man brukar dela upp det som du gjorde här i tryckkokare och konserveringsapparater. Och där finns gamla som var inget annat egentligen än en vanlig gryta där du sjuder eller kokar vattnet och så ställer du ner en ställning. Så där är det bara 100 grader. Men då gjorde du kylkonserver, kan man säga, för de här farligaste sporbakterierna då växer ju inte vid låga temperaturer. Och när de växer skapas det giftiga ämnet botulinum då.
Just det.
Men vill du ha en mer säkrare produkt, då behöver du ha en tryckkokare. Och då är de här konserveringsapparaterna som är tryckkokare. Det skiljer sig lite grann på precisionen, skulle jag kunna säga. Alltså kontrollen, att du kan kolla med noggrannare mätinstrument och så vidare. Att du verkligen har de här temperaturerna som du tror då.
Just det.
Alltså som en generell skillnad då. Och sen just den här All American då, det är ju liksom... Rolls Roycen, måste jag säga.
Ja.
Den är, alltså det är ju en, när man, det är ju sällan nu för tiden man känner liksom wow när man får någonting, utan ofta har det ju gått åt andra hållet, kapat bort varenda gram onödig metall och så vidare, va?
Mm. Man blir nästan alltid besviken på grejer.
Ja, det är ju faktiskt så. Det är, går åt fel håll, va? Det var som, jag hade ju min gamla jourhavande rörkrökare i beredskap som hjälpte mig med brunnen 2 gånger och tog upp den i somras då. Så sa han så här: du, jag har en sån här klämkoppling, det är den man sätter på pumpen då för att klämma fast slängen i, va? I mässing. Och så sa han, jag har en sån här och den är mycket bättre, den är lite längre så det sitter stabilare, va?
Mm.
Men de finns inte längre. Allt som är, så sa han så här, 75 år, allt som är bra slutar de med, sa. Men så det gäller inte All American, för den är en gammal välbeprövad som är väldigt efterfrågad. Och alltså jag ser ju att det är mer än dubblade priser på de där sen jag köpte.
Mm-hmm.
För ofta är de ju, jag vet inte, ja det är ju dyrt för folk att ta hit dem också. Det är ju som att det är något ekonomiskt krig mellan EU och Amerika. Det är ju billigare att ta hit grejer från Kina.
Mm.
Alltså enorma tullar och avgifter från USA, så det ofta fördubblas ju priserna i princip.
Sen är inte kronan jättestark just nu heller.
Nej, det är ju ett bekymmer också då. Den är väl riktigt på dekis kan man säga. Och ja, det blir en dyr, och så det är ju en fråga om ekonomi helt enkelt, om det är värt det.
Ja.
För det finns ju alternativ.
Ja, men, det, alltså, men ett förslag som kunde vara att göra som jag, att man börjar med en tryckkokare och liksom lär sig, är det här någonting för mig? Det funkar ju liksom. Ja, det är bara att det är lite omständigare.
Jag skulle säga så här, ja, det finns en det här är ju amerikanska grejer, och det beror ju på att de har haft den här traditionen, kulturen levande på ett helt annat sätt och så, och mycket riktlinjer ifrån myndigheter och universitet och så vidare och tester och sånt där. Så det är mer levande där, och så spiller det över hit nu, och de har ju två stycken som liksom har funnits med. Som är äldre. Och det är ju dels den här All American då. Mm. Som är, jag måste säga, är en klass för sig. Va? Dels behöver du inga gummipackningar heller i mellan lock och gryta. Den här är precisionsvarvad med.
Jaha, för det är ju en svag länk i min tryckkokare. Alla gummigrejer går ju sönder.
Ja, men så är det. Åldras och så vidare.
Mm, så ventilerna får lite ut. Och...
Ja, fett tar du på den här. Mm. Falsen då, sneda koniska fasen som är, va?
Jaha.
Du lägger bara lite olivolja eller något på, så lägger du på locket, så är det ett tryckkokartätt sen.
Fan vad coolt.
Och ventilen, det är ju liksom ingen, ja det är ju mekanisk i och för sig, men det är liksom inga fjädrar eller någonting sånt här, utan det är en pip, också en konisk precisions, väldigt hög precisionstillverkad pip, och sen har du en vikt med tre olika hål på, som du, en rund vikt med tre olika hål som du sätter på den här pipen, och då beroende på vilket hål du väljer så tar du 5, 10 eller 15 bar. Och bor man över 300 meter som jag gör, då ska man ha 15 bar.
Ja.
För då blir ju luften, alltså kokpunkten sjunker ju då. Va? Så för att få upp de här 120 graderna så får man ha ett högre tryck helt enkelt då.
Tänk vad härligt när du ska koka pasta, vad snabbt det går.
Ja, nej men vad jag menar är så här, det här är en oerhört robust konstruktion, mm. Så är det va.
Men du sa att det fanns två varianter.
Ja, den andra då som man använder är jag mycket lägre pris på. Eller mycket, för de är ju inte lika stora som de är största då, utan man får ju titta på mindre modeller. Men det är ett lägre pris på dem, och de heter Presto. Och jag har i alla fall sett att de finns på Amazon, på svenska Amazon också. Men priser och sånt, det varierar ju med kronans värde och sådär, i och med att det är amerikanska produkter. Så, alltså visst är det märkligt, Kalle. Dollarn är ju utsatt... Nu, folk gör uppror i världen mot den amerikanska petrodollarn. Och ändå så stiger den mot kronan liksom.
Ja.
Dollarn är på dekis, har aldrig varit så på dekis som den är nu. Och ändå så stiger den i förhållande till kronan.
Jo, ja. Jag kollade på den här Presto nu.
Ja.
Och jag måste säga att den, jämfört med min, den är ju otroligt mycket större och inte så mycket dyrare.
Nej, men det är det jag menar. Så att ja, och det, då har du också det här mer bättre kvalitet, uppföljning av tryck och sådana saker. Mm. Va? Dock så är, jämför med All American så är det ju lite, istället för liksom tung gjutaluminium så är det lite plåtigare om man säger så.
Som en vanlig kastrull.
Ja, och så får du, ja som är gjord för att tåla, den här är mycket väl beprövad. Under många, många decennier. Förmodligen halvsekel, men det är en gissning. Men bort emot i alla fall, om inte mer. Men det är också gummipackning på den. Och det går ju att köpa som reservdelar för att vara mörkt, svalt och vakuumförpackat förmodar jag också då blir bättre. Va? Så håller de ganska länge som reservdelar om man vill ha långsiktig beredskap.
Mm.
Då. Och de där är väl... Om min är... över 40, runt 40 liter, så är väl den där på 20 liter.
Ja, 22. De har det.
22 liter ja. Till och med.
Och min tryckkokare är på 8 ju, så det är väldigt stor skillnad.
Ja, så... Och då är det ju så här att, det har vi ju sagt förut, men det tål att sägas igen, att allt har ju för- och nackdelar. Min jättestora som rymmer massvis med burkar, den är ju perfekt vid storproduktion. Nu ska vi liksom konservera här.
Ja, den här tiden på året är ju perfekt.
Ja, kött och sånt. Och vill du tryckkoka tomatsås? Ja, nu gör vi, på tal om tomatsås, det vi sa förut, så är det ju så här att vi gör också en, vad ska vi säga, grönsaksås med mycket tomater i.
Ja.
Alltså vi...
Ratatouille.
Vi får, ja, lite åt det hållet, fast mixad då, som går, används som tomatsås, ja. Men utspädd med grönsaker. Och då stiger ju pH ännu mer, för det är ett sätt till exempel att ta vara på squash när det blir, du vet.
Det har man ju en del.
Ja, jag har ju bara tre planter, men jag har lärt mig odla squash, så det blir väldigt mycket squash ändå. Mm. Alltså man orkar ju inte äta upp det, man kan ge bort, och vi försöker skörda den tidigt så de är fräscha och fina och mjukskal och så vidare då. Våran hussommarsquash, det är Costata Romanesco. Men då är det perfekt, speciellt om du börjar tappa greppet och får de här stora och så vidare.
Så är det Costata Romanesco?
Costata Romanesco. Costata med C, Kalle.
Ah, ja.
Ja, precis. Det är tur. Det är bra att du lättar upp stämningen lite grann.
Ja, jag känner det. Det har varit mycket konsolidering här.
Ja, nej, men då mixar man in andra grönsaker som är inte alls är sura. Ja, men då tappar du pH direkt, va? Mm. Så de kör vi ju i konserveringsapparaten då, den här tryckkokan, va? Och det blir ju större mängder, och då är ju den här stora, alltså den är ju drömmen. Men sen har du ju det här andra också, och det är ju det liksom, nu gör vi en höstgryta här. Och då passar vi på liksom att använda allt köttet från den här köttbiten och göra mycket.
Ja.
Ja, och vi äter inte upp alltihopa, utan hälften är kvar.
Ja.
Har du en liten konserveringsgryta, alltså man plockar inte fram den här 40 liters grytan i gjutaluminium.
För att göra fyra burkar kött för sås?
Nej, knappt. Jag håller den ena handen alltså. Ja, det går ju inte. För att köra två eller tre burkar precis köttfärssås eller gryta eller soppa eller någonting, va. Men utan det bästa är ju egentligen en stor och en liten.
Mm.
Jag skulle säga en sån som jag har och en sån som du har.
Mm.
Eller kanske till och med lite mindre än vad du har.
Mm.
Men den här Preston, den är mitt emellan, och så är den lättare konstruktion, inte alls lika gedigen, tråkigt, men bra, mer lätthanterad och så vidare. Ja, och prisvärd.
Alltså den kostar väl en fjärdedel av din?
Nej, men ja, alltså, no, men du får ju jämföra en All American i samma storlek då. Så, men den är ju ändå, det rör sig om tusenlappar billigare skulle jag tro. Mm. Så är det. Så att jag får säga att det beror på ens egen ambitionsnivå och kassa och så vidare, vilken man ska välja. Men vi kan väl säga så här att vi är väldigt nöjda med våran 945, tror jag den heter, 941 kanske. Extremt nöjda är vi. Det är fantastiskt att ha en, men jag är tveksam till att jag hade haft råd att köpa en till dagens priser i min kontext, men jag har ju väldigt låga inkomster å andra sidan.
Ja, där Erik frågar ju det, om det är liksom, är det den här modellen som man ska ha och så vidare. Du menar att 945 är den man ska ha?
Vad sa du att?
Du tycker att 945 är den man ska ha?
Alltså om du tänker dig, alltså det är ju det är jag som tänker mycket i beredskapstermer, tankar och så vidare då, så är det ju så, jag brukar kalla den för manuell frysbox, va?
Mm.
Och det är ju just det här, om du har mycket smådjur, alltså det går ju att torka och salta kanin och hönor och sånt också, men det är ju fantastiskt att liksom kunna lägga rått kött i en burk. Alltså stycka upp, lägga rått kött i en burk, sätta i den här stora konserveringsapparaten, få det här köttet tillagat i sina egna safter, och sen håller det i åratal.
Geni.
Alltså, jag skulle alltså säga att med en spontan jag får nog kalla det gissning, men jag tycker att det är en väldigt kvalificerad gissning att det håller längre än i frysboxen,
ja,
om vi säger.
Ja, det gör det ju. Alltså, kött i frys håller inte så länge.
Jo, men det får ändå, man får, nej, det gör ju inte det. Ja. Vakuumförpackade så för mångdubblar du ju livslängden. Men alltså, en konserverad produkt har väldigt lång hållbarhet då, va? Så det är ju helt fantastiskt egentligen. Så är det så att man inte har tillgång till frysboxar och så under en längre tid, så kan man ta vara på alla de här produkterna som man normalt sett behöver frysen till. Inte alla. Vi sa ju, ja, man fryser ju inte gurka heller i och för sig, va, men...
Har du provat?
Nej. Det kanske är, så det var också en kvalificerad gissning.
Nej, men en grej som är fördel också med att ha konserver, tycker jag, det är att det blir överskådliga. Jag tycker frysboxarna, det blir lätt kaos i dem.
Ja, burkar i hylla menar du.
Ja, exakt. Burkar i hylla är mycket lättare att hålla koll på än liksom en som en grop, frysgrop full med olika påsar med grejer.
Ja. Men tycker du om att grilla till exempel, så är ju frysen perfekt.
Ja, ja men absolut. Alltså jag har ju jättemycket kött i frysbox. Men däremot när det gäller grönsaker och sådär, så tycker jag att burkar i jordkällare är mycket bättre.
Mm. Nej, men så att för att avrunda den frågan, så är det ju så här att man måste titta, undersöka som han har gjort här nu, få perspektiv, olika variabler, och så får man titta på sin egen kontext, vad man själv vill, vad man har, hur man ska använda, hur kassan ser ut, intressen, och så får man överväga vad. Men alltså, den är skitbra, så är det.
Ja.
Riktigt sketa bra är den.
Det har faktiskt framgått, Patrik. Man skulle nästan kunna tro att du är sponsrad.
Nej, det är jag inte.
Än.
Men jag tycker det är bra att förmedla det.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi fortsätter på skördetemat, Patrik. För en grej som jag har insett är att jag har gjort en grov felkalkylering när det gäller hur mycket aubergine och paprika och chili vi äter i den här familjen.
Ja.
Jag odlat alldeles för mycket. Framförallt chili har jag ofantliga mängder. Jag har redan ett sätt att ta tillvara på den, som är att jag kör lite i ugnen, sen mixar med lite vinäger och socker och salt för att göra chilisås. Mm. Det blir toppen. Jättegott, verkligen. Men jag vet att du också gör sriracha.
Ja. När du gör din chilisås där, där har du ju en produkt med för högt pH, men du hade vinäger i också.
Ja, men jag konserverar de här.
Ja, du gör det i tryckkokan. Ja. Bra, för det, jag tänker så här, det är viktigt att vi gör det eftersom vi ändå pratar ganska mycket om konservering. Mm. För att jag känner så här, när vi tittar runt omkring och så vidare. Du vet, vi har ju internet och bloggar och Instagram och allting så här. Och just när det gäller konserveringen så känner jag det att var kommer det här receptet ifrån? Om du själv inte har stenkoll och kan göra bra bedömningar av ett recept, om du är nybörjare, så titta bara på verkligt trovärdiga. Och är du lite osäker så måste det stå i alla fall tydligt förklarat att det är så här därför att pH och temperaturer och förvaring efteråt och så vidare, vad hållbarhet är. För mycket av såserna och sånt som är såna här recept då, de är inte lågt pH i de här frukterna som du räknade upp. Till exempel tomaten är ju på gränsen, på rätt sida precis då, men jag som spädde ut den med andra grönsaker, då hamnar jag ju på fel sida. Och det handlar om liv och död. Det är inget att chansa på.
Verkligen inte.
Eller hur?
Nej, det är, men det är också det, för, precis. Och jag tänker ju liksom, du bara kör en rejäl konservering så är det ju lugnt. Du vet ju det.
Ja, men samtidigt så är det ju så, kör du konserveringen med de här grönsakerna och så, om du inte behöver det, så påverkar du ju vitamininnehåll och näringsinnehåll och så, som är det viktiga mycket ifrån de här varorna vi producerar då. Det är ju inte mycket energi i dem då. Det är, du har ju smakupplevelse och sånt kvar givetvis, men det är ju, i ett beredskapsperspektiv så är ju näringen viktig, om vi säger så. Speciellt som du konserverar, då konserverar du för den tiden där det inte finns mycket att plocka ut det, och grönsaker och så vidare. Så det är en viktig aspekt, och behöver man inte tryckkoka då,
det ska man inte göra det.
Nej, och det är ju där min sriracha kommer in.
Ja.
För det går ju om mjölksyra saker också.
Ja.
Och jag är ju ingen, alltså jag tycker det kan vara gott med surkål ibland och så till korv. Och jag någon gång i livet så har jag ätit surkål och fick nästan cravings på det. Jag smakade in mig på det, men det försvann efter ett tag.
Mm-hmm.
Alltså jag är inte jätteförtjust i mjölksyrade produkter faktiskt. En del älskar ju det, men jag har aldrig, och det är lite sorgligt, för det är en så fantastisk metod att konservera. För då kan du ta alla de här grönsakerna med för högt pH, neutralt nästan, och så syrar du dem jätteenkelt. Alltså bara utan att göra, det går att göra varianter, och man kan salta och få dem att vätska sig och mjölksyra dem i sin egen vätska och sånt där. Det är en av metoderna vi prövar på småbrukarkursen nu nästa månadsskifte på tillvaratagande dagen. Men den allra enklaste, gör ren grönsaker, skär dem i sådana bitar du vill ha. Lägg dem i en behållare där det kan läcka ut den koldioxid som bildas när mjölksyrabakterierna jobbar.
Vad är det till exempel för behållare?
Ja, det kan vara en burk med sån här gummiring på. Så klämkoppling med gummiring. Så när det blir koldioxid i då, det blir ju mjölksyra och koldioxid när bakterierna gör sitt jobb.
Mm.
Och då sjunker pH, mjölksyran är sur. Och koldioxiden blir, men då blir det ju liksom gas där inne.
Mm.
Det är ju egentligen det vi har när vi kolsyrar läskedrycker och så vidare. Och jobbar de på, antingen så blir det så högt tryck att den här mjölksyreprocessen stannar av, eller så exploderar burken om den inte tål så högt tryck. Va?
Just det, men om du har en sån här med gummipackning så pyser det ut där istället.
Ja, det gör det. Och sen kan man även ha en vanlig skruvkork på också, tycker jag, om man har den lite lätt. Och framförallt, ser man att det kommer mycket bubblor, så kan man ju lätta på den lite ibland, för att då pyser det ut snarare än att det, man vill ju inte ha in,
just det,
kontamineringar, alltså mögelsporer och så mycket då, va. En sån. Men annars så har man, så finns det ju, om man vill satsa på det, så finns det ju jäskärl, alltså i keramik och sånt, med vattenlås, alltså en ränna runt där locket ligger i, så gasen kan liksom gå ut så att det pluppar, man hör att det klurkar då, va. Och du kan även ha såna här, om du gör jättestora mängder, så kan du ju ha jäsinkar som du har när du jäser vin eller öl och såna grejer med ett sånt där lock och vattenlås.
Ja, på, ja, smart.
Ja, men där kan du inte göra bearbetning i dem. Det har jag redan prövat.
Vad betyder det?
Ja, men alltså, bankade och få ur vätska och sånt där till exempel, bearbetade.
Okay.
Stötar. Ja, men alltså det är ju en plastbotten som står upp lite. Jag har ju redan, alltså det är ju knappt som man vill berätta det, men jag har ju krossat botten på en sån då.
Ja, ja, ja.
Och det var så klantigt så att det gör man nog bara en gång. Annars brukar man ju få göra två gånger, det är ju först tredje gången det blir idioti, men här är nästan första gången idioti.
Ja, men och hur gör du då? För du pratade om att man kunde ha salt här, så att de får ligga i sin egen väska, men det lät som att du skulle säga något annat.
Och det är det jag gör med srirachan då. Då tar jag och grovhackar chilin, sköljer den då, sköljer gör jag för att få bort eventuell jord och liksom såna här grejer då. Och så grovhackar jag den, lägger den, jag har ganska mycket så jag tar just en sån där jäsink då, va, 30 liters jäsink. Vet inte vad den kostar nu för tiden, 75-100 kronor kanske. Med vattenlås och sånt i då. Och så tar jag även vitlöksklyftor. Och grovhackar går även att ta lite färsk ingefära och sånt där också om man vill. Jag ska prova det, jag har inte gjort det än.
Kör du matbredare eller kör du med kniv?
Nej, jag bara lägger. Då kör jag med större bitar liksom. Kanske tar en chili och hackar i 3-4 bitar.
Mm.
Tvättar och så vidare då. Så lägger jag ner det ganska grovt i det här.
Tar du bort kärnorna?
Nej, kanske det är slarvigt.
Ja.
Det är så mycket så jag står inte där och pillrar liksom loss chiliköttet och så, va? Utan men i alla fall, så jag lägger det här i bunken och så har jag gjort en 4% i saltlag. Alltså per liter då, så är det ju frågan om 9,6 deciliter. Eller 960 milliliter och 40 gram vatten.
Nej, tvärtom.
Ja, det gick nog nästan inte. Utan vi får säga det där en gång till. 960 milliliter vatten och 40 gram salt.
Ja.
Då har du, det är ju 1 kilo då, va, som du har gjort där. Och det är 40 gram är ju 4% av det kilot med salt. Då. Och sen vill du göra fler kilo. Alltså liter då som det blir när du har kokat upp det här och smält och löst saltet, så får det svalna. Häller du på det varmt, ja men då dödar du ju alla mjölksyrebakterierna som finns på alla ytor.
Just det.
Så det får du inte göra. Nej. Utan det måste gå ner till rumstemperatur typ. Var försiktig med mjölksyrebakterierna där. Jag skulle inte... De klarar säkert högre temperaturer, men då har du marginal så det inte blir tokigt, va. Och saltet där, det gör att det hämmar mycket andra mjölksyrebakterierna att tål den salthalten bra då.
Och då häller du på det här så att det täcker, eller?
Jajamensan, det gör jag.
Men då flyter ju vissa av chilibitarna.
Ja, normalt sett, alltså det man kan göra är att ha en plastpåse med vätska i som täcker ytan och flyter ut och trycker ner.
Mm.
Har man de här keramikkärlen, jag har 3 stycken 10 liters såna här jäskrukor då. Ja. Där i finns det stenar som du lägger på.
Just det, platta.
Ja, men precis. Ja. Så gör man surkål till exempel där i då, vilket de är bra till eftersom jag bara gör det i vitkålens egen vätska, den där lite jobbigare, inte lika enkla metoden. Då spar jag ju några fina blad som jag lägger uppe på allt sen som håller ner alla små rivna vitkålsbitar. Och så lägger jag stenarna på de här stora vitkålsbladen så ligger allt under ytan där sen.
Jag kan tipsa om att se till att det alltid är vatten i det här vattenlåset på, om man har ett sånt jäskärl. För det har jag nämligen provat, lärt mig den hårda vägen.
Ja, men så är det ju. Du får ju in allt annat då. Men i alla fall, 4% i saltlag i alltså vatten och salt. Undvik, försök ta utan jod. För jod kan påverka vissa bakterier som du vill ha med negativt då, va? Så att ta raffinerat havssalt till exempel, har väldigt lite jod, eller jodfritt vanligt industrisalt då. Men jag har använt det andra med och det funkade. Men jag förstår att jod kan påverka negativt på något sätt där, va.
Okej, men
i alla fall, då får det jäsa och det ska jäsa ordentligt. För vad som händer där är ju att mjölksyran bildas.
Ja.
Och då blir ju det här surare och surare. Och det går ju liksom att låta det jäsa ordentligt i, jag skulle säga, 3-4 veckor i alla fall, va? Mm. Då, ja, alternativt så gör du så här att du skaffar såna här enkla remser. Kommer du ihåg att det fanns som pappersbitar som var 6-7 mm breda och 5 cm långa som man doppade i vätskor på kemin på högstadiet?
Alltså du tänker på litmustest?
Ja, lackmuspapper hette det då. Att,
Vad är det då?
Ja, men det finns såna pH-stickor då som du kan ha, så ändrar de färg och så ser du. Och då kan du inte bara köpa en som är mellan 0 och 14, va? Alltså, för då blir det för dålig noggrannhet, utan du måste skaffa en som ligger just runt 4,5 så du ser om det är 4,8 eller 3,9.
Ja, det, förlåt, det heter litmus tydligen på engelska, det är därför jag sa det. Och lackmustest okay. Heter det på svenska.
Ja. Mm. Ja, det är ju en svensk podd det här, Kalle.
Jaha.
Du, nej men då kan du kolla så är du säker på att du får rätt pH. Och är det 4,5 som är gränsen för en säker produkt, och där inte de här botulinumbakterierna vill växa.
Ja, men där tappar du mig på. Jag kommer aldrig göra ett lackmustest, men däremot om du säger till mig att jag...
Nej, men du vet att det finns ju noggranna människor som vill ha kontroll också,
ja,
Kalle.
Ja, men du... för mig då, du räcker det med 3 veckor.
Ja, 3-4 veckor. Och så får du ju smaka och se att det är surt då. Du ser ju om det har puttrat och bubblat kraftigt i det här vattenlåset och så vidare, va? Eller om du har burkar i mindre mängder så ser du om det kommer bubblor och så. Och det pyser till om du öppnar lite på locket och så.
Vad gör man med den här massan sen?
Sen gör du så här, och då kan jag säga de där fröna som du funderade på där. Mm. De ligger väldigt mycket på botten nu, okay. I det här skedet.
Jaha. Ja,
faktiskt gör de det. Man kan ju ha rört omkring. Det man kan se upp med under jäsprocessen också är att det blir lite mögel på ytan. När jag har gjort detta då, för jag började med detta ganska nyligen. Jag är ju ingen chiliälskare annars, va? Men dels padroner som du visar mig, och sen det här med srirachan som min hustru gjorde då, så har jag ju börjat med detta. Och nu ska jag jobba lite mer med smakerna i år, för det ser ut att bli, alltså krydd ingefära ska jag testa lite så, sådana saker också nu då. Du tar upp det här, och jag tar ju bort den här saltlagen sen och spar den vid sidan om ifall jag behöver späda lite eller så.
Okej. Okay. Du silar av det helt enkelt.
Ja, det gör jag. Ja. Och se till att försöka få med lite mindre av det här fröet då, som oftast har lagt sig på botten.
Ja.
I min erfarenhet nu efter ett par år. Och sen mixar jag den här vitlöken, eventuellt färska ingefäran som har varit med och fermenterat också. Och de här grovhackade bitarna.
Ja, då mixar, du mixar allt när det är färdigjäst?
Jajamensan, det gör jag. Alltså det blir ju en väldig göra annars. Jag kan väl tänka mig att visst kan du ha det mer finfördelat om du står och rensar kärnor liksom. Men har du x antal hinkar liksom med chilisar som dö sådär. Alltså nej, men det får ju inte ta hur lång tid som
helst. Jag skulle nog vara rädd att det skulle liksom komma bakterier när jag håller på och hanterar det så här mycket efter det har syrats.
Nej, men då har du ju det är ju så surt då.
Så det är lugnt.
Ja, det är en du, alltså, alltid hög hygien när du håller på med livsmedel. Det är ju liksom basic. Ja, det är den dagen när du ska göra det som du måste tvätta händerna.
Jag tvättar händerna väldigt, väldigt mycket, jag ska säga.
Har Britta fått ordning på den till slut?
just det. Okej, men då mixar du det och sen bara ner i en burk, eller?
Ja, då har du en färdig produkt där. Och grejen är att då har du fortfarande en levande mjölksyrebakteriekultur. Och här har jag inte hållit på tillräckligt mycket för att... nu är ju detta en sås. Så det gör ju liksom inget om den, vad ska vi säga, löser upp sig. Att mjölksyrebakterierna jobbar vidare med nedbrytningsprocesserna i viss mån, va?
Nej.
För min erfarenhet på andra grönsaker... så kan ju den här processen gå för långt så att det blir ingen trevlig produkt, va?
Ja. Du menar att om man gör surkål till exempel så blir det som en gröt mer än...
Ja, ett slime lite. Och...
Det låter inte som att det spelar någon roll i det här fallet. För det låter ju typ
bra. Nej, ställer du dem tillräckligt kallt. Om du kan förvara dem kallt. Har en riktigt kall jordkällare och så vidare. Så stannar ju den där processen upp utav kylan. Alltså liv behöver ju värme.
Just det.
Och kärlek. För att vara aktivt liksom då. Va? Men jag gjorde så här att jag tycker ju att det är en positiv grej med de här mjölksyrebakterierna och den här kulturen och det här. Och så har du ju inte fördärvat vitaminer som är känsliga, vattenlösliga som C-vitamin och sånt som finns i när du inte har hettat upp den.
Fy fan vad kul, Paul. Jag ska göra 20 liter sriracha nu.
Ja, men det där, då gjorde jag så här, en kompromiss. Jag behöll två eller tre burkar som jag hade i kylskåpet.
Ja.
Och vi hade ju ganska många burkar. Och jag tänker jag ställer skafferiet. Och det är inte riktigt lika kallt som kylskåpet. Förutom under kallaste vintern. Så då gjorde jag så att jag tryckkokade inte dem. Utan jag körde dem i milt i sån vanlig vattenkastrull. Med handduk i botten. Soppa så att jag avlivade mjölksyrebakterierna faktiskt.
Varför vill du göra det då?
Därför att inte jäsningsprocessen skulle fortsätta där jag hade de stora mängden burkar som jag skulle äta upp senare. Som skulle få stå längre. Jag hade ju de här två, tre burkarna först som jag skulle använda som stod i kylskåpet med mjölksyrakultur och allting. Ja. Då. Men jag får prova och experimentera här nu hur länge den här kan stå och vad som händer om den jäser. Det kanske blir ännu bättre om den får stå och jäsa sönder ännu mer.
Ja, det kanske blir det.
Alltså den, ja, exakt. Men så kan du göra när du inte har de sura produkterna och du vill bevara även näringsämnen och sådana saker i då. Va?
Perfekt.
Så, och förbättra ska jag dessutom säga, för att mjölksyrejäsningen är en förädlingsmetod som faktiskt inte gör produkten lite sämre. Eller konserveringsmetod då, utan den gör den lite bättre.
Ja, men typ har man ätit salami någon gång så vet man att det blir jävligt gott.
Ja, men också näringsmässigt så höjer den alltså näringsvärden. De flesta konserveringsmetoder mer eller mindre försämrar ju näringsinnehållet. Va?
Just det.
Men mjölksyran, det gör det lite bättre.
Stort tack för idag, Patrik. Vilket härligt skördeinspirationsavsnitt.
Ja, men jag vill ändå säga, för du frågade om aubergine och...
Paprika
också. Ja. Det är också två som inte är tillräckligt sura.
Nej.
Utan där, för att inte dra iväg nu, för jag vet att du har bråttom. Vi har ju kört två avsnitt idag. Så är det så här, det finns ju mängder med röror.
Ajvar
Elish är väl en av de mest klassiska med paprika, men det finns andra också med olika kryddningar och så vidare. Tänk dock på att antingen får man mjölksyra för att få ner pH-t.
Mm.
Eller också får man använda vinäger och då i tillräckliga mängder. Det räcker inte att ha en teskid liksom i en stor mängd, va? Utan du måste ju ha soppa så du får ner pH-t. Då är du osäker. Så har du de här stickorna, de är inte dyra. Så vet du vad du gör. Eller också ättika. Våra gamla traditionella i våran del av världen, ättika, det är ju egentligen destillerad vinäger där man får ut ättiksyran mer koncentrerat då. Och när det gäller aubergine, vad heter det? Baba ganoush heter det så?
Ja, det heter det.
Ja, det älskar ju jag.
Svingot.
Ja, det är det verkligen att ha sån dipp. Och då är samma där. För högt pH, inte livsmedelssäkert. Antingen ättika, vinäger, mjölksyrejäsning eller att du konserverar det. Och då är det, för att få en riktigt säker produkt, faktiskt tryckkokaren som gäller där. Va?
Jag konserverade faktiskt aubergine i fjol. Alltså bara skivade och la i en burk och körde tryckkokaren.
Hur gick det då?
Alltså det gick för bra. Jag har inte ätit av den ännu dock. Men den,
vad sa du?
Jag har inte ätit av den ännu, men den ser bra ut.
Ja, men testa den och berätta.
Ja, jag får göra det, för jag har så jävla mycket aubergine nu.
Ja, men jag tänker just det att du, i och med att du har gjort skivor med. Jag gjorde ju så att jag hade ju inte plats i frysen för att packa grönkål i plastpåsar och frysa in för att ta så stor plats.
Mm.
Så jag gjorde ju en sån vansinnesgrej. Så jag tryckkokar konserverade ju grönkålen och varit helt paff över hur bra det
just
blev.
Just det, jag har berättat om.
Ja, jag har ju gjort det ett par gånger tror jag. Men just det här att man tror ju att det ska kokas sönder totalt med blad. Ja. 120 grader i 45 minuter typ. Ja. Men nej, det var bra textur i som bara den till soppor och pajer och sånt, va.
Jag får ja, också tips om att man kan frysa in paprika om man ska ha det i grytor och så. Det var bara att hacka.
Jajamensan, det gäller ju tomat också. Ja. Har du inte tid att göra såser och så vidare, va? Så släng en, när det blir för mycket mitt under den mest hektiska tiden då, när allt annat ska skördas också. Lägg plastpåsar ner i frysen, så tar du upp dem sen och lägger i grytor och...
Och gör röror och allt det där.
Ja, absolut. Och du kan göra sås på det senare och sånt också. Och det är lätt att skala dessutom när de har varit frusna.
Nu är man hungrig. Mm. Stort tack för idag, Patrik. Och tack för era frågor. Fortsätt mejla till hej@katastrofen.se. Och jättetack för att ni lyssnar på vår podcast. Det är jättekul. Ha det så bra. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.